Du lyssnar på Den gode lögnaren av Nicholas Searle, uppläst av mig, Mats Eklund. Första kapitlet. Täcknamn. 1. Perfekt, tänker Roy. Ödet, slumpen, turen, tillfälligheterna, kalla det vad man vill. Allt detta i förening. Han är inte säker på att han tror på ödet, eller om han tror på någonting alls utom nuet. Å andra sidan har livet i stort sett behandlat honom väl. Han reser sig och tar ett varv i lägenheten. Kollar att fönstren är ordentligt stängda och alla apparater helt avstängda. Bläsen hänger på baksidan av dörren och han klappar på ena frampartiet. Jo då, plånboken är på plats. Nycklarna ligger färdiga på det väggfasta bordet i hallen. I alla fall verkar den här damen vara gudasänd, åtminstone att döma av sammanfattningen som han tagit fram på skärmen. Äntligen. Han vet att han har mindre justeringar att vänta. De där ögonblicken då en mindre ofullkomlighet förvandlas tack vare ett skickligt ordval. Eller en enkel, pytteliten lögn blir till en definitivt positiv egenskap. Sån är människan. Han tvivlar till exempel på att hon verkligen heter Estelle. Precis som hans eget namn knappast är Brian. Så som han ser det får man vänta sig och acceptera sådana obetydliga små knöligheter. De smörjer kugghjulen. När de avslöjas kommer han att vara tolerant och road, i passande utsträckning, av dessa mindre utsmyckningar. Ej att förväxla med de rätt mycket större lögner som man ofta möter, tänker han medan han lägger tepåsen i återvinningshinken. Sköljer ur tekoppen och fatet och lägger dem upp och ner i torkstället. Han tar ett djupt andetag och stänger av datorn. Skjuter in stolen prydligt under skrivbordet. Här har han befunnit sig förr. Fylld av höga förväntningar. Den flyktiga tanken följs av en ögonblickskort trötthet. De förfärliga mötena på billiga matställen i utkanten av London med illa klädda gamla kvinnor. Vars bitterhet efter långa, olyckliga äktenskap med lågpresterande och trista män verkar ha lockat fram en känsla av att det är tillåtet att ljuga när det passar. Några lyckliga minnen dröjer inte kvar hos dem. Och inte heller kan de njuta av materiell lycka i form av glittrande pensioner och lummiga herresäten i Surrey. De bor i kyffiga radhuslängor som helt säkert luktar stekt mat. Och det märks lång väg att de lever på offentliga allmosor, medan de förbannar Bert eller Alf eller vem det nu är och begrundar sitt förfelade liv. Nu är de ute efter vad som finns att få, likgiltiga inför hur de ska nå det. Och allvarligt talat, varför inte? Snabb inspektion. Oklanderlig vit skjorta, ja. Grå flanellbyxor med pressväck, perfekt. Spottputsade skor. Blanka. Randig regimentsslips. Välknuten. Hår. Prydligt kammat. Blå bläsen på galgen. På med den. Sitter som skräddarsydd. En titt i spegeln. Han kan tas för 70, till och med 60 om det kniper. Han ser på klockan. Taxin bör strax vara här. Tågresan från Paddington tar nog bara en halvtimme. För de här förtvivlade kvinnorna är detta en flykt, ett äventyr. För Roy är dejtinggrejen någonting helt annat. Ett yrkesmässigt företag. Han tillåter sig inte att bli ett ytligt nöje eller att linda in deras besvikelse. Han fixerar dem med sin blå blick innan han klär av dem som om han var en kriminaltekniker. Han spetsar dem. Han har läst på, och det får de veta. Jag har för mig att du skrev att du är 1,65 och smärt, kan han säga, som om man knappt kan tro det. Men är finkänslig nog att inte tillägga, och inte en kliniskt fet dvärg. Inte så lik fotografiet, eller hur? Det kanske togs för några år sedan. Han bifogar inte, PS, och kanske på din vackrare syster. Du skrev att du bor i närheten av Tunbridge Wells. Men egentligen är det väl snarare Dartford.